I liftarens guide till galaxen.
Går det bra för dig?
Det går inte bra alls, Tullia. Vi tar det från början. I Liftarens guide till galaxen vill mössen ha svar på den ultimata frågan om livet, universum och allting. Så därför bygger de den mest avancerade datorn i galaxen. Och i det här avsnittet kommer vi inte att besvara den frågan, men många andra som ni lyssnare och följare har ställt. Det här har varit det roligaste manus att sammanställa, och jag hoppas att ni tycker svaren ger er den hjälp som ni söker. Och förresten, svaret är 42. Hej Daniel!
Hej Daniel! Är jag den enda som inte har läst Liftarens guide till galaxen här?
Du, just nu så kan vi ju säga då att det blir ingen mer poddande förrän du har gjort Liftarens guide till galaxen, det är ju världens bästa bokserie. En trilogi i 5 delar.
Ja, jag tror jag har försökt att börja läsa den, men nej, jag vet inte. Det var inget bra.
Mitt hjärta. Åh, mitt hjärta. Jag fick hjärtsnurp. Jo, det är ju världens bästa bok.
Jag kanske var för ung när jag läste den, men nej, jag vet inte.
Ja, kanske.
Ja.
Gör ett försök. Du har säkert massa julledighet nu också.
Nej, jag glömde skicka in julledigheten, så att när mejlet kom så stod det så här: tack alla som ställer upp och jobbar under julen. Det var typ jag en till.
Ja. Ibland får man, när huvudet är dumt får kroppen lida, heter det, va?
Ja.
Så att du kommer att jobba hela jul då?
Ja, förutom julafton och nyårsafton och sånt där då, men annars jobbar jag. Men det är kul att jobba.
Jo, men så är det. Ja. Hur har du haft det sen vi satt vid de här mikrofonerna sist då?
Fortfarande massor av kalas, massor av julbord. Känns som man har gått upp 15 kilo till. Jobbat en massa. Och beställt en massa roliga grejer.
Jaha. Mm.
Det har blivit ännu mer grejer till min AI-server.
Jaha, okej.
Och sen så har jag, ska jag beställa en 3D-printer som jag pratade om förut. Det är bara det att de skeppar den inte förrän någon gång i januari. Så att jag får gott sitta och vänta lite.
Mm. Jo, men så kan man göra. Har man gott om pengar så?
Ja.
Eller har du belånat huset upp till taknocken?
Ja, vem behöver ett hus när man har en 3D-printer?
Ja, precis. Kan göra en egen taknock.
Ja. Men vad har du gjort då? Har du köpt något roligt?
Jag har faktiskt köpt lite analoga grejer. Jag har köpt spel, brädspel.
Oj, ja.
De har inte kommit än, men jag har äntligen fått tummen ur den där baksidan där och köpt Settlers of Catan, brädspelet. Fall du vet vilket det är?
Nej.
Det är ett strategispel där du ska bygga byar. Lite som Microsoft Settlers faktiskt. Det känner du till i alla fall.
Ja, men det gör jag.
Ja, men här ska du då handla med, du ska handla då med olika grejer. Trä och sten och så lite sånt där. Och så när du har fått ihop lite grejer så kan du bygga en by och så kan du bygga en stad. Och den som kommer först till 10 poäng sen då har vunnit. Och man får poäng för lite olika saker. Det roliga med det här spelet är att det finns en massa expansioner som man kan köpa till. Också som riddare och sjöfarare och sjörövare och sådana här roliga saker. Men nu har jag i alla fall fått tummen ut och köpa grundspelet i alla fall. Det är roligt som det är faktiskt.
Ja, och vill vi höra en recension av det sen då?
Det får du redan nu, det är roligt.
Ja.
Sen har jag köpt ett annat spel som heter Sequence. Jag och en annan kompis, min och hans fru, vi brukar spela de här spelen tillsammans. Och det här är ett kortspel där du ska, samtidigt har du en spelplan, du har ett kortspel. Och på den här spelplanen så har du alla korten utlagda. Och så lägger du ett kort och så lägger du en mark i din färg på det kortet som du har lagt. Eller på spelplanen då. Och så ska du ha fem i rad. Och så spelar man två och två, men man får inte kommunicera med varandra. Så ska man försöka lista ut vad den andra tänker så man ska få de här fem i rad tillsammans.
Okej, okay, ja.
Och så är det ju så att bara för, det är ju inte så att färger och sånt ligger ihop heller. Så att alltså, det, bara för att du har fått tre stycken i rad där plötsligt så kanske inte blir mer på kanske en timma. Och så ska de andra då försöka stoppa dig och så vidare då. Så att du inte får dina fem i rad och du ska ju stoppa dem så att de inte får sina fem i rad. Och den som har först två stycken fem i rad först vinner då. Så att de två spelen har jag köpt nu och ska spela under jul tänkte jag.
Ja, men vad roligt.
Annars så är det den hektiskaste, heter det inte, men den mest hektiska tiden på året i min del av bransch nu. När det kommer till leveranser av mat och speciellt då kött. Jag kan meddela det att norrmännen är som att jag kör på gränsen, på norska gränsen. De är helt tokiga i svenska reben. Jag gick upp i fredags till Charlottenberg, heter det i Värmland. Jag får lasta, eller rättare sagt, min bil får väga totalt 27 ton. Jag hoppas ingen polis lyssnar på det här nu. Jag låg på 27,3 och det var nästan bara reben.
Ja, jo,
och det var fyra stopp.
Ja, då tycker man om revbensspjäll i alla fall.
Oh ja, det gör man.
Men det är gott, det är riktigt gott.
Ja, jo, det är det. Men det här, de här är ju inte färdiga, det är de färska liksom obehandlade så att de gör dem själva också. Så att, ja, mm. Men vad är det, 13 ton revben till fyra butiker uppe i Charlottenberg.
Ja.
Och det var bara i fredags. Och då var en bil där i tisdags också och levererade typ lika mycket.
Oh, jäklar.
Och det är bara det vi levererar. Sen är det andra leveranser som de får också.
Ja.
Så att, ja. Och idag har jag varit i en annan gränsstad, Tuxfors, och levererat där. Och det var inte riktigt lika mycket, men nästan. Jag var inte överviktig i alla fall.
Nej.
Nej. Nu tror jag faktiskt att våra kära lyssnare sitter i spänd förväntan på att få sina frågor besvarade.
Ja.
Så jag tänkte att vi skiter i det och går på ett nyhetssvep istället.
Ja, jag tänkte du ska väl inte kringgå och gå ifrån ordningen vi har skapat.
Nej, det är klart jag inte tänker göra.
Nej.
Och då börjar vi med våran favorit datortillverkare, det är nämligen Taxido. Och ni vet ju att vi vid det här laget har en förkärlek till Taxido. Jag äger ju en av deras datorer och vi båda kör ju faktiskt Taxido OS. Daniel är ju lite mer entusiastisk än vad jag är, för jag hittar fel, det gör inte han. Nu har de i alla fall underlättat för alla som inte kör Taxido OS. Och Ubuntu, de har nämligen släppt ett program som heter Taxido Tomte Lite. Och Taxido Tomte Lite är ett multidistroverktyg för hårdvarufixar. Den rullar rätt lätt ut ungan nu.
Ja.
Det är ett lättviktigt distributionsöverskridande verktyg för att tillämpa Taxido-fixar för moderkortet. Taxido Tomte Lite är då tillgänglig för Debian-baserade system där Tomte inte körs, till exempel Ubuntu 25.10, Debian Testing, Fedora från version 43, OpenSUSE, Leap och Tumbleweed. Och planerat är att Arch, Linux och ytterligare Pac-Man baserade distributioner ska få Tuxedo, Tomtelite också. Vad gör då Tuxedo Tomtelite? Den detekterar och installerar Tuxedo-modellen baserade på moderkort och installerar automatiskt lämpliga Tuxedo-paketfixar. Den stödjer de metapaket för kort som för närvarande är under utveckling. Fungerar helt paketbaserat utan skript eller direkta systemändringar. Är idealiskt för något som Tuxedo kallar för WebFi, som är då automatiserade installationer och QA-testning. Tuxedo Tomtelite upptäcker automatiskt och installerar alla rekommenderade korrigeringspaket. Du har inte Tomte på ditt system, eller? Jo, du måste. Nej, du har ingen Tuxedo, va?
Nej, jag har ingen sån dator, men...
Nej, då har du ingen Tomtelite på ditt system.
Då har jag Tomtehård istället. Eller
nej, kanske inte hård. Men... Du har ingen Tomte alls. Du har tomtar på loftet kanske. Men... jag har Tomte på min maskin som att jag har en Tuxedo-burk. Det är ett litet verktyg som bara ligger och kör i bakgrunden. Så att det är ingenting man märker av.
Nej.
Så att, ja. Och sen då så har System 76 äntligen lanserat PopOS 2404 LTS. Men det är inte det som är det mest spännande, utan det är att de har lanserat första vad heter det? Skarpa versionen av Cosmic Desktop. Och det är ju då en helt och hållet ny fönsterhanterare som är skriven och baserad på språket Rust, som då ska vara minneshämmande eller vad det nu är. Ja, i alla fall, det ska vara säkrare att skriva i Rust än i C exempelvis. Ja, vad finns det så mycket? Det finns inte så mycket att säga just nu om Cosmic, förutom då att det är då i 1.0 version. Jag har installerat det i en virtuell maskin på min dator. Jag har testat lite grann, inte så där jättemycket ännu. Tycker det ser lovande ut, men mer än så kan jag faktiskt inte säga. Är det någonting du är ändå intresserad av lättviktiga skrivbordsmiljöer, skulle det vara någonting för dig kanske?
Jag satt faktiskt och kollade, det är den versionen jag har laddat ner, för jag tänkte köra min AI-server på det.
På PopOS?
Jajamensan.
Har du? Ja.
Man måste ju liksom testa lite nytt ibland.
Ja, jo, det är sant, men som PopOS som serversystem, det ja, det funkar väl, varför inte?
Ja, det gör det.
Det är Ubuntu-baserat, så att, varför inte?
Och server, jag ska ju sitta vid den och ställa mycket frågor och göra massa saker där, så att det får bli något simpelt.
Ja,
men det är ju så här att det är väl ingen rullande release på den där. Annars hade det ju varit en riktigt farlig konkurrent till Tuxedo.
Det är ju faktiskt en rullande release.
Är det det?
Ja, det enda alltså Tuxedo OS och PopOS är väldigt lika på så sätt att de för det första då är Ubuntu-baserade. De är båda rullande releaser med en stadig grund. Så att bara för att de har en LTS-kärna så är resten rullande precis som Tuxedo OS. Så install once and update forever, som de säger.
Ja, jo.
Grejen är ju det att det är just 24.04 som de släpper nu. Det är ju för att de är ju egentligen försenade med den här versionen. Den skulle ju kommit i våras egentligen. Men från och med 2604 så kommer de att ligga i fas, har de sagt. Så att nästa version så kommer att ha vara en 2604 LTS. Och den kommer som sagt vara rullande release på den också.
Ja, men du ser.
Mm. Nu blev han intresserad, hörde jag.
Ja, lite grann.
Ja.
Ja, i alla fall när det den nya skrivbordsmiljön, den, jag var ju rätt negativ till Rust förut innan det gick upp ett ljus för mig vad det var för någonting och att det kanske blir riktigt bra, så att samtidigt är det ju svårt att lämna någonting så bra som Tuxedo liksom.
Ja, jo. Jo, så kan det ju faktiskt vara. Ja. Jag funderar ju på att det jag inte trivs med, det är ju faktiskt KDE jag inte trivs med. Så att jag funderar ju på att bara slänga in Gnome så att jag får Gnome i Tuxedo OS.
Ja, ja, du är så bra på att förstöra saker.
Men, ja, det kan ju ändå att jag slänger in Cosmic istället.
Ja. För att, nej, men det är roligt att ha en uppstickare till det här gamla tråkiga vanliga. Cosmic, det kommer väl vara lika tråkigt det med, men det kanske är något prestandaskillnader och liksom bygger på något nytt. Det går ju att kanske bygga vidare på något bättre sätt.
Ja, jo, men som sagt var det ju bara första versionen också, så att de jag har hört och läst som har testat lite mer än vad jag har gjort, de säger ju att det finns en grund att stå på, men mycket mer behöver göras. Men som sagt var, det är en 1.0-release och det märks på det sättet att det är en stadig grund. Mm. Så att, ja, men det verkar lovande faktiskt, det gör det.
Ja, spännande.
Mm.
Men du har mer nyheter om massa operativsystem.
Du, jag har så jädra mycket nyheter om operativsystem att jag inte tagit med alla egentligen. det här är jätteviktigt nu när vi går vidare, va? Nu är det operativsystemet Pear OS som är tillbaka. Men det som är viktigt här nu är att det stavas med gemener. Pear, alltså små bokstäver, P-E-A-R, OS med två stora bokstäver. Om vi börjar där och så håller det i minnet att det är små bokstäver, så säger jag nu att Pear OS är tillbaka. Nu är det baserat på Arch Linux med ett KDE Plasma desktop. Pear OS är då en Linux-distribution som syftar till att se ut och fungera som Apples Mac OS. Den är nu återigen under aktiv utveckling med en ny bas, design och installationsprogram med mera. Den franska utvecklaren David Tavernes skapade ursprungligen, nu kommer vi till det som ska hålla minnet, han skapade ursprungligen Pear OS 2011 och Pear OS stavas då med stort P och sen E-A-R med små bokstäver, mellanslag OS. Det var då baserat på Ubuntu med skrivbordsmiljön Gnome 3. Den första versionen av Pear OS 3 baserades på operativsystemet Ubuntu 11.10 och Neric Ocelot och levererades med Linux-kärnan 3.0. Ett par år senare, 2014, sålde David Tavernes Pear OS-distributionen till okänt företag som ville utveckla Linux-baserade operativsystemet för egna produkter. Men Pear OS-historien var inte över eftersom den brasilianska utvecklaren Rodrigo Marquez återupplivade Pear OS-konceptet som Pear OS. Nu stavas det stort P, E-A-R, inget mellanslag, OS, stora bokstäver.
Ja,
jag är inte klar. Tack vare den rumänska utvecklaren Alexandru Balan lever Pear OS nu ett nytt liv under namnet då Pear OS med litet P, litet E, litet A, litet R och stort O och stort S. Och då är det baserat på Arch Linux och med ett högst anpassat KDE-plasma skrivbordsmiljö som efterliknar utseendet och känslan hos den senaste macOS-versionen och har då ett en design som han kallar Liquid Gel. Den senaste versionen som då kallas Pear OS Nice Core stavas Nice stort C en nolla R E. Ja. Är den första POS-versionen som erbjuder ett helt nytt installationsprogram också som är skapat i allas våran favorit Electron med Node.js för en modern installationsprocess. I skrivande stund är det nya POS-installationsprogrammet fortfarande beta-version och kan vara instabilt eftersom att utveckling kontinuerligt förbättrar upplevelsen. Hängde du med?
Åh, jösses. Ja, det där var det var en maffig nyhet.
Ja, visst var det.
Ja. Är det någonting du har testat själv eller?
Nej, faktiskt POS. Det kan ha hänt att jag i testat POS ursprungliga POS. Det kan ha hänt. Det vågar jag inte svara mer på än så.
Vad tycker du om själva Arch då som det bygger på?
Arch gillar jag. Jag gillar Arch. Ja. Jag gillar att mer eller mindre så att säga bygga mitt eget OS. Att ha det jag vill. Jag gillar det här med att vara minimalistisk och bara ha det jag vill och det jag behöver. Så att de här stora distributionerna som OpenSUSE, ja, Ubuntu, speciellt de två, vad finns det mer? Ja, Mint framförallt också då, som tar med allt, precis allt de kan hitta och bara slänger det. Jag tycker det blir för mycket, för mastigt. Jag vill kunna välja redan, helst av installationen, allt som jag vill ha och inte ha. Så att jag får ett så minimalistiskt operativsystem som möjligt. Själv då, vad tycker du om Arch?
Jag älskar det jättemycket, men samtidigt så hatar jag det nog extremt. det är liksom, nej men prestandamässigt är det gudomligt och man har liksom fräscha versioner och mycket sen, bra drivrutiner och sånt där. Men så rätt som det är så dyker upp någonting som gör att det bara slutar funka. Lite sån upplevelse du hade när du testade Taxido för första gången.
Ja. Men vet du vad det är roligt? Jag satt och lyssnade på en podd idag som pratade just om Arch Linux. Och då kom de fram till att det som är oftast, säg inte alltid, men oftast är orsaken till att saker inte funkar längre i just Arch. Det är ju så att i Arch så installerar du ju inte paket som du installerar exempelvis i Taxido eller Fedora. Det är som färdiga paket som är deb-paket eller RPM-paket. Utan när du använder det om exempelvis UAR så bygger du ju paketet från källkoden direkt. Och då är det ju så att är det så att någonting slutar fungera så är det ju oftast bara det att något beroende har slutat uppdaterats eller tagits bort. Så egentligen, om man ska vara riktigt krass då, så att egentligen behöver du bygga om det paketet som inte funkar och sen funkar alltihopa igen. Så att det är ju bara en ny kompilation och så funkar det. Nu är ju Arch så pass simpelt när det gäller kompilera program att allting görs via ett skript då via AUR, så att det är ju ingenting du handgripligen gör som exempelvis Gento. Där går du ju faktiskt in och bygger eller i ja, både Gento och Slackware, där går du ju faktiskt in och bygger dem så att säga för hand. Där måste du själv se till så att alla beroenden är lösta innan du ens kan börja bygga paketen. Nej, men det var intressant att lyssna på just det där att, och liksom det var lite av en aha-upplevelse att okej, det kan det bara så? För ofta så är det ju inte själva systemet i sig som har lagt av, utan det är ju någonting i systemet.
Ja, precis.
Så att testa det hårt så, och det börjar sluta funka, så kan du försöka tänka på det.
Ja, men man vill ju inte ha sådana upplevelser. Det ska ju bara funka liksom.
Ja, jo, man har ju blivit gammal och lat och bekväm.
Ja, kanske inte så gammal men lat i alla fall.
Ja, och, ja, jo, precis. Det är väl så det är. Yes. Då ska vi se. Förbeställning av Jollafon har inletts. Det här var intressant men väldigt svårt att få liksom en skriven text om, tycker jag. Vet du vad Jollafon är för något?
Ja, den var väl populär förut. Eller, jag är dålig på det här med telefoner och Linux, men är det inte något speciellt operativsystem?
De har ett operativsystem som heter Sailfish OS, som är baserat på Nokias gamla Migo.
Ja, just det. Så var det.
Som är då ett, faktiskt ett rent Linux-operativsystem. Och nu har de då lanserat en ny telefon. De har lanserat den i batcher om att... för det första, betalar man 99 euro så förbeställer man den här telefonen. Och de har sålt ut redan. Batch 1 och 2 är nu inne på batch 3. Och det här är då en ny, en mer... De förra telefonerna har inte varit så high-end, om man säger så, utan de har varit mer liksom lite... ja, inte så där jättebra prestanda i dem. Men den här ska vara det. Och de ska i alla fall ha då en 6,36-tumsskärm. De ska ha 5G med dubbla nano-SIM-kort. 12 GB RAM. 256 GB lagring. Som kan expanderas upp till 2 terabyte. De har då Sailfish OS 5. De har även ett kompatibilitetslager som gör att de får support för Android-appar som heter Jolla App Support. Man ska kunna byta batteri i alla fall i den. Och fysiska knappar för att stänga av ljud och så vidare. Och naturligtvis när det kommer till den här typen av telefon så är integritet ett starkt ord. Så att de kommer inte ha, som det står, jag läser på engelska, no tracking, no calling home, no hidden analytics, user configurable physical privacy switches, som jag redan sa. Man kan då stänga av mikrofon, bluetooth, Android-appar och vad du än vill. Och det är då som sagt, eftersom att det finns, så är det skandinavisk design. Tittar man på sidan så ser man att den är ganska snygg faktiskt.
Ja, det gör den.
Så att det är bara att klicka på länken så kan man titta. Jag är faktiskt intresserad av den här. Jag skulle vilja ha en, jag skulle vilja köra en som min dagliga telefon. Det enda jag är lite orolig för, det är ju det som vi alla i Sverige då är oroliga för. Det är för att BankID. Funkar BankID och bankappar så skulle jag kunna tänka mig en sån här. Om det så även är bara genom det här kompatibilitetslagret. Så att ja, det här är väldigt intressant. Jag ska kontakta Jolla och se om vi kan få låna en, i alla fall låna en telefon för att utvärdera den.
Ja.
Så att ja, de kallar det ett The Independent European Do It Together Linux Phone. Ja, mycket intressant faktiskt, tycker jag.
Ja, det är svårt att slåss med de två jättar som finns.
Ja, det är ju det. Och läser man nyheterna nu för tiden så, ja, blir det ju inte lättare, så att säga.
Nej. Jaja, men vi hoppas på den i alla fall.
Det gör vi. Och sista nyheten för idag kom faktiskt för bara ett par timmar sedan. Egentligen så nyheten i sig var inte en nyhet i nyheten, utan nyheten var att Mozilla egentligen har skaffat sig en ny vd. Men tyvärr så skjuter han sig inte i foten, utan han skjuter sig rakt i huvudet och tar död på Firefox. Mozilla, som en gång då var riddare av öppen källkod, har inte då bara skjutit sig i foten denna gången, utan de har siktat och skjutit sig rakt i huvudet och dödat Firefox. Hur, kan man undra? Jo, på den senaste tiden, ja, de senaste åren, så har de ju varit helt förblindade av att tjäna pengar. Och har på så sätt lanserat och lagt ner tjänster till höger och vänster utan att tänka på konsekvenserna. Nu har då en ny vd tagit över. Och hans första uttalande sänkte internet. Och jag citerar på svenska. Firefox kommer att utvecklas från en webbläsare till ett bredare ekosystem av pålitliga programvara. Firefox kommer att förbli vår grundpelare. Den kommer att utvecklas till en modern AI-webbläsare och stödja en portfölj av nya och pålitliga programvarutillägg. Det är nämligen så att Firefox eller Mozilla har en typ av forum också, där de låter använda uttryckligen tala om vad de vill och inte vill ha. Och vad de vill att de ska implementera. Och det som utvecklarna då vill, eller det användarna vill att de ska implementera, är Vulkan videoavkodning, en Vulkan renedering, förfinad Wayland-stöd och HDR-stöd. Och kan du gissa vad de inte vill ha?
Ja, AI.
Precis. Så att de gör ju precis tvärt emot. Vad alltså...
Jag vill bara påpeka en sak. För några år sedan när vi pratade i podd.
Ja.
Ja, kommer du ihåg att jag sa då att men jag tror Firefox, det kommer gå i graven snart?
Ja, jag kommer inte ihåg det, men jag tar dig på orden.
nu var det väl ett tag sedan, så att de gick ju inte i graven, men de gör ju konstiga grejer hela tiden.
Oh ja, det gör de. Och det blir inte, alltså... Nej, det blir inte bättre. Det blir bara sämre. Alltså det här. Alltså, Firefox ska vara en webbläsare som är motsatsen till de stora webbläsarna. Ingenting annat.
Nej, så är det. Men ja. vi har ju faktiskt en till liten nyhet om man tänker på webbläsare.
Mm-hmm.
Det är alltså vårat Linux-fikaforum.
Ja.
Har vi ju faktiskt handen av användaren Jova.
Ja.
Som har sagt att Servo kommer ju version 0.0.3.
Jajamän. Och för de som har hängt med nu lite under kvällen tidigare, så kan de ju se att vi har haft en liten konversation på Mastodon om det där. Jag och Jova.
Ja.
Han talar till och med om för mig, jag lägger en länk i shownotesen också om det, att det är redan flera gränssnitt på gång till Servo. Så att det inte bara själva motorn som är utvecklas, utan nu håller de på och har de börjat utveckla gränssnitten till det också. Så att det här ser verkligen lovande ut.
Ja, det är kul för ett tag sedan, då var det ju en väldig fight mellan webbläsare. Då hade vi ju liksom Opera, och det var ju allting, alla skulle ju vara världens bästa och de skulle vara privata och ingenting skulle läcka, men det kriget verkar ha lagt sig en hel del nu, tycker jag.
Jo, men det beror nog på att alla kör samma motor, det är alltså Googles blinkmotor som de kör.
Ja.
Så att i grund och botten så är det ju samma webbläsare egentligen. Allting är ju Chromium-baserat.
Ja.
Det är ju egentligen bara, om man ska vara krass då, så är det ju faktiskt bara Apple som med deras Safari som inte är Chromium-baserat. Ja. De är ju, alltså WebKit är ju faktiskt en KDE-produkt som heter KHTML en gång i tiden.
Men du använder väl Firefox?
Ja.
Och det gör jag med.
Ja.
Använder du någon annan webbläsare?
Nej, faktiskt inte. Jag både på telefonen och i datorn så använder jag Firefox.
Ja, du ser vad duktig du är. Ja, jag använder faktiskt lite Chromium. Men det har jag bara till en enda sak.
Ja, ska jag vara riktigt ärlig så har jag faktiskt också använt Chromium till en enda sak. Men tydligen vill inte det funka idag.
Nej.
Nej. Det är när vi spelar in det här via Jitsi Meet. Men det vill inte få gå igång idag. Så vi kunde inte. Så att jag är tvungen att köra via Firefox. För i Chromium så kan man spela in via Jitsi Meet och spara på datorn. Det kan man inte i Firefox.
Nej, och det roliga är att Jitsi Meet funkar inte i min Firefox, men det funkar ju på Chromium. Ja. Nej, det är jättemärkligt allting.
Ja, det är det verkligen. Så är det. Ja.
Men nu skiter vi i nyheterna. Nu har vi pladdrat på tillräckligt om dem.
Det tycker du va? Hur länge har vi kört?
Ja, alldeles
oj,
för
oj,
länge.
Oj, har de suttit på alls det här i över en halvtimme? Ja, vi går väl på frågorna då.
Ja.
Då ska vi se, vad har vi här? Om vi börjar med fråga nummer 1.
Den läser jag då.
Ja.
Är du beredd nu då?
Det är jag.
Om man vill lämna Google och ha använt deras molntjänst G-Drive, mycket för lagring med mera, så bestämde jag mig nyss för att prova Murena.io istället. Just för säkerhet och att det är ett alternativ. Men vad är det som säger att det kommer vara säkrare i längden? Att inte ens data får fötter där också. Och finns det något federerat alternativ till just lagring av workspace online där inte allt är koncentrerat till en aktör, ett företag? Och det är väl ändå Åsa Maria som har ställt den frågan.
Mm, det är det.
Och du har ett bra svar.
Ja, det är det. För det första då, Murena Workspace som du då hänvisar till, det är ju faktiskt en fork eller förgrening av Nextcloud och är öppen källkod. Det innebär då i teorin att du själv kan kolla koden och se om den innehåller skumraskod eller inte. Nu är kanske inte du kodare så att då kanske du inte kan det, men alltså teoretiskt sett så kan du det. Men med det ur vägen så kan man ju aldrig till 100% garantera något. Men till Murenas försvar så är det inte ett företag i sig, utan Murena ingår ju i någonting som heter E-Foundation, som är en fransk icke-vinstdrivande organisation. E-Foundation gör även en alternativ i Android-systemet EOS. Och hela deras poäng, det är att vara integritetsskyddande, anonymt och tänka på sekretess. Och går du in, det här har jag inte skrivit i mitt svar som jag redan skrivit ner, men går du in i din Murena så kan du alltså längst ner i inställningarna se var din data är lagrad någonstans, i vilket land. Ska vi se, min data på Murena är lagrad i Finland tror jag. Och då klickar jag på min profil. Jag går in på inställningar. Och så övriga inställningar heter det va? Nej. Och vad klickar jag då? Jag klickar på min profil. Utseende och tillgänglighet. Klickar jag på. Ska vi se här. Var den är någonstans. Din tillgänglighet då. Ja, bara för det så kan jag ju inte hitta det då. Nu då helt plötsligt. Övriga inställningar var det inte. Datamigrering var det inte. Integritet måste det väl ändå vara under. Jajamensan. Under integritet. Var är din data? Min data är i Finland står det här. Så att de lagrar alltså min data i Finland. Murena.
Ja.
Sen var det för federerade alternativ. Och ja, det finns ett federerat alternativ. Och det är just det vad du använder. Nextcloud och Murena. Om du då går in på Murena Workspace-kontot. Klicka på din profil igen. Utseende och tillgänglighet. Dela. Så högst upp så har du federerat moln. Du kan då dela den adressen du har här. Och alla som har ett Nextcloud-konto kan klistra in den och dela dokument med dig. Har du en hemsida så kan du även klippa ut och klistra in kodsnutten. Så sker lite mer automatiskt. Om du vill testa så kan du faktiskt få dela dokumenten med oss. Med antingen daniel@nc.vadtech.se. Det är till mig. Eller till daniel.s@nc.vadtech.se. Jag lägger länkar i show notes. Men som sagt, delar man den adressen som finns där så är det federerat. Då delar man med andra Nextcloud-användare helt enkelt.
Ja, är det någonting du har testat själv där, Murena?
Ja, eftersom att jag kör EOS, jag har faktiskt till och med hoppade på deras så kallade Black Friday Drive. Så att jag kastade in lite pengar till dem här i för några månader sedan. Så att jag har utökat mitt konto till ett större konto. Så jag har 20 GB lagring hos dem. Man får ju ett gratis om man kör EOS och registrerar sig därigenom. Så att ja, jag har ett Murena-konto. Eller ja. Murena Workspace som det heter. Ja.
Tycker du det funkar lika bra som Google då?
Jag tycker det funkar bättre.
Ja, du ser.
Eftersom att jag även vet vad jag har, vad datan är någonstans. Och jag vet att det är en Nextcloud i grunden. Så funkar ju alla Nextcloud-apparna som finns på både dator och telefon till också att logga in med.
Ja. Men då vill det sägas att det här EOS som du pratar om.
Mm.
Vilka enheter kan man använda det på då? Det är bara telefoner eller?
Ja, det är ju ett Android-alternativ istället för det som kommer förinstallerat på vissa telefoner. Grejen är att Murena eller eFoundation, de säljer ju även telefoner, både nya och begagnade telefoner med EOS förinstallerat. Bland annat så kan du köpa den nya Fairphone 6 med EOS förinstallerat, både av Murena eller Fairphone själva. Ska vi se, det finns en annan tysk tillverkare som heter Shift Phone. De säljer också Murena eller EOS-preparerade telefoner. De är precis som Fairphone, ett etiskt företag som... de är inte etiska på så sätt som Fairphone, att allting från minsta lilla guldbit ska vara etiskt producerad, utan de är mer så att det ska vara reparerbart. Det är ju faktiskt en intressant europeisk telefontillverkare också som man aldrig har hört om egentligen.
Ja, det är spännande. Sen så har de ju Only Office som Office Suite.
Ja, precis.
En av mina favoriter.
Ja, och inte nog med det. De har även, vad ska vi se, vad har de mer? De har ju någonting som heter... Alltså krypterade versioner av Office-siten då. Gallery som det heter. Murena Vault som är då... Vad fasiken heter den nu då? Det är ju... CryptPad som ligger till grund för det. Det är alltså en... ska man säga anteckning eller... Inte Office-svit är det inte, men... Word-alternativ som är helt och hållet krypterat.
Ja. Och sen kan man ju göra precis som i Google, använda sitt eget domännamn då. Eller?
Det vet inte jag faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men däremot så har ju de släppt vad heter det, Mirena Workspace fritt, så att du kan ladda ner och installera på en egen server om du vill det. Men då ligger ju den någon version efter den som ligger, som de tillhandahåller då.
Ja, och om du inte har, om du har en Google-telefon då, hur funkar det ihop då? Funkar det liksom?
Det funkar som Nextcloud. Exakt samma som Nextcloud.
Ja. Ja, men då så. Det är väl egentligen bara byta ut och köra.
Ja, precis. Nu är det ju så att jag har ju en Google-telefon, men jag har EOS på min Google-telefon.
Ja.
Ja, då hoppas vi att du har fått svar på det.
Yes. Då tar vi nästa fråga då.
Mm.
Hej. Kan man säkerställa på förhand att BankID och Swish kommer fungera om man byter operativsystem på telefonen till exempel Sailfish, Grafen eller
EOS?
Ja, EOS. För aktiebolaget bakom BankID säger att det är ett systemkrav med olika varianter av Googles Android eller Apples iOS. Och det är John Bonn som har sagt det.
Mm. Första frågan fick vi från Mastodon och den här har kommit via mail. Och svar, det korta svaret är nej.
Ja.
Men man kan aldrig, fortfarande, 100% är inte ett svar som man kan ge. För det finns inte. Men jag kan ju av egen erfarenhet då deklarera att BankID funkar på EOS. För jag använder det själv. På Grafen funkar det, för det har jag testat. I IOD OS och Lineage OS med MicroGE har jag också testat och funkar. Däremot så har jag försökt på Postmarket OS, som då är ett helt och hållet Linux-operativsystem med Wadroid på. Inte fått det att funka. Så det kan jag säga. Däremot Sailfish OS har jag aldrig provat, men vill gärna göra. Och nej, det kan jag inte svara på. Tyvärr.
Nej, det är svårt det där med Swish och BankID och allt sånt där man vill att det ska funka.
Mm. Det jag hade problem med tidigare på EOS, det var ju det, eftersom att du installera det så att säga med en du är ju tvungen till att låsa upp bootloaden, men du är inte tvungen till att rota den. Då känner ju telefonen av att den är upplåst, bootloaden på den då. Och då har ju banken Revolut krånglat en hel del. De vill gärna inte funka på dessa versioner av Android, men jag kan säga på EOS nu för tiden så funkar det. Även på Grafen och IOD OS funkar det nu för tiden. För de har bytt ut någon sträng i någon kod och nu läser inte Revolut det längre.
Nej.
På det sättet.
Ja, det är en väldigt bra fråga, för att både Swish och BankID, det är ju liksom knappt någonting man klarar sig utan i Sverige. Swish skulle du väl klara utan, men livet blir ju så mycket svårare.
Ja, du gör ju dig själv obekväm. Det är väl egentligen ändå att du gör dig obekväm.
Ja.
Jag har ju faktiskt haft funderingar på om jag ska lägga ifrån mig telefonen. Kanske skaffa en gammal, inte gammal, men en sån här. Det finns ju de här flipptelefonerna, enklare flipptelefonerna. Bland annat för något år sedan så släppte ju Nokia den här nya banantelefonen exempelvis. Och de släppte ju en 3310-kopia får vi ju säga då. Men det var ju någon typ av halvsmart OS i dem. Ja. Om man skulle skaffa en sån som och kanske gå till banken och skaffa en, jag vet inte ens om det finns, men skaffa den lilla dosa man hade förr.
Ja. Jo, men den finns.
Den finns
kvar, jajamensan. Ja. Den brukar de ha ibland när man kanske sitter i en förening och ska använda deras banktjänst. Om man själv inte är kund i banken så brukar man få en bankdosa.
Okej, okay. Ja, där. Då kan man ju lösa det.
Men det din fru blir väl inte glad, för det är väl hon som får sitta och betala alla räkningar då?
Får gå tillbaka till, vad heter det, bankgiro inbetalningar på papper.
Ja, det finns faktiskt kvar, men det är svindyrt.
Jo, jag vet. Det roliga är det att vi har ju bytt ställning, jag och min fru, på det sättet att hon var ju mot hela den digitaliseringen förut när jag var för. Nu är det ju tvärtom.
Ja. Det var mycket bättre förr. Jag vill ha papper och penna.
Jo, men det var ju så hon var. Men nu är det jag som har blivit sån istället.
Ja. Ja, blev gubbe på riktigt.
Jajamän. Sitter här och hytter med handen och skäller på molnen.
Ja. Ja, vi kör vidare. Vi har en annan fråga som... Alltså, jag hajjäkar gärna i ett avsnitt för att få svar på vad ni tycker om min nya bokidé om teknik och politik. Och sen har han länkat till Samuels bitar. Ja, vi lägger den länken med.
Mm. Det är ju ett blogginlägg som han har skrivit. Jag har varit inne och läst det. Och personligen så är jag inte sådär jättemycket för... Alltså, jag ska inte säga att jag inte är för politik. Det är jag. Men jag är mer sakpolitiskt intresserad än partipolitiskt intresserad. Och att skriva en bok om teknik som idag fortfarande utvecklas i rasande fart är faktiskt lite risky business, enligt min mening då. Det kan ju vara så att det man skriver om kan vara inaktuellt redan då när boken ges ut. Med det sagt så ska jag säga att jag har ju läst en del politiska, jag har ju läst den här S. Raymonds, vad heter den? Den heter väl Stat, inte Staten och kapitalet, men något liknande. Den handlar om open source-rörelsens början. Åh, nu blev det dumt att jag inte tog med det. Den har jag läst bland annat. Men som sagt var, det är ju ändå intressant på sätt och vis ändå. Men det kan vara så att man skriver, men i och för sig, skriver man om enstaka ting som exempelvis kampen mot chattkontroll som har varit här nyligen, eller hur exempelvis gnutaler fungerar och politiken bakom det, så hade det varit intressant att läsa, tycker jag. Vad säger du? Har du varit inne och läst hans blogginlägg och...
Ja, lite grann har jag läst. Och det som du säger, det är det här med politik. Det är ju en rätt tung del.
Mm.
Politik måste ju finnas. Det är, och ja, som du säger, chattkontroll. Det kan ju vara rätt vettigt att skriva om. För att då har man ju liksom... De som inte var med om det eller om några år kan ju alltid gå tillbaka och läsa vad var det handlade om.
Mm.
Och det är ju ingenting som kommer bli gammalt. Det finns ju liksom där.
Ja, precis. Jo, men så är det.
Så, ja.
Ja, men som sagt, och gnutaler är ju, för den som inte vet det, det är ju ett betalsystem som är där köparen är anonym, men säljaren, det är jättestora drag du, säljaren kan inte vara anonym för att han ska kunna betala skatt och grejer. Köparen kan vara 100% anonym. Det här är ett helt öppet system som är open source. GNU är ju då, står ju för det, GNU is not Linux. Det är alltså Free Software Foundation som har varit med och tagit fram det här. Och just nu så testas det i, nu blir jag osäker, Österrike eller Schweiz i alla fall. Och det finns alltså betalterminaler och så vidare som du kan använda och betala med GNU-taler. Och du får kvitton och alltihopa, bara det att du är då, som sagt, som är kontanter, du är helt anonym. Men köp eller säljaren på så sätt kan inte vara, alltså jag kan ju inte det här i så sätt, men det handlar om att det finns en typ som Bitcoin, en kedja där allting liksom talar om att det är rätt och riktigt och allt sånt där. Bara det att köparen får aldrig veta vem du är. Så att det hade jag velat läsa mer om.
Ja, nej, men hoppas det hjälpte till lite.
Ja, precis.
Vi går väl vidare. Irene har ställt en fråga här. Vilken sorts Linux OS anses användarvänligast idag? Ska få en ny arbetsdator efter nyår och undrar vilket OS jag ska välja. Jag som är van vid Mac. Och nu kommer ju vi tycka olika, vet
ja.
Jag.
Ja, precis. För det första då, jag är ju lite av en sån där Messerschmitt då. Det heter inte Linux OS, det heter Linux distribution, punkt. Så, nu har jag fått det ur vägen. Men mitt val faller som sagt var på Fedora. Det är lätt att installera, det är lätt att komma igång med. Och det finns hur mycket support som helst på nätet att tillgå. Till exempel då vårt egna eminenta forum på forum.linuxvika.se, fick jag sagt det också, och våran Matrix-kanal har man också om man vill få support där. Anledningen till att jag säger Fedora är två saker, bland annat det jag sa nu och att den använder Gnome som fönsterhanterare, och Gnome är ju det mest Mac-lika man kan komma till idag. Om man då inte väljer PeerOS. Mm. Som vi nämnde tidigare. Det kan ju också vara ett alternativ. Men som sagt, PeerOS är ju ganska nytt just nu. Så att jag hade ju inte valt det. Men det sagt så hade jag som sagt valt Fedora. Som ny användare så hade jag även valt Fedora Silverblue. Som är då en oföränderlig distribution som man kan pilla och greja hur mycket man vill utan att förstöra själva grundsystemet, vilket innebär att det finns ingen risk att du liksom hamnar att du är tvungen att installera om det på grund av att det går inte att ändra det systemet i grunden. När du uppdaterar systemet så uppdaterar du alltihopa på en gång och du har alltid en så att säga äldre kopia att gå tillbaka till. Men som sagt var, du är inte med på mitt tåg, vet jag.
Nej, det är ju inte. Jag menar, jag använder ju Tuxedo OS av en anledning. Och det tycker jag man ska använda för att jag höll ju på väldigt mycket med att byta OS. Jag testade ju ibland, så testade jag Linux Mint. Jag var inne på Peppermint. Peppermint var världens bästa operativsystem, tyckte jag. Ända tills utvecklaren dog. Då blev det lite rörigt i det lägret. Jag testade jättemycket Manjaro och Robostub. Men först när jag har testat Tuxedo som jag kunde lugna ner med, den rullande release, allting funkade från början, man behöver inte göra några konstigheter för att lyssna på Spotify, alla videos man kollar på funkar, och det fick mig att stanna kvar hos Tuxedo. Dessutom utvecklar ju de det själva och de gör ju hårdvara, så att släpper man någonting för att släppas på deras datorer så måste det ju funka, för att man vill ju inte köpa en dator och få ett operativsystem som slutar funka efter ett tag för att det är dåliga utvecklare.
Nej, men då skulle man ju, om man ska gå på den linjen att de utvecklar det själva, då är ju även PopOS ett bra alternativ, eftersom att System 76, de gör ju också egen hårdvara.
Ja, det gör de.
Och då får man ju det nya Cosmic-skrivbordet om man vill ha det.
Ja, men det fastnade jag aldrig för första gången jag testade, för att det var massa grejer som inte kändes bra och nej, jag var inte riktigt, det passade inte mig. Nej. Jag tycker ju som så här, man ska nog välja, om man går in på den här sidan som heter DistroWatch, så ser man liksom på högerkanten vilka som egentligen är mest klickade men som folk kollar på mest.
Mm, ja,
och där har du ju bland annat Linux Mint ligger ju väldigt högt upp och sånt. Jag tror man ska välja stora distributioner, sådana som mycket folk använder. Jag själv skulle gärna ha valt någon med någon Ubuntu som bygger på Ubuntu, för att det finns så enormt mycket guider att följa. Men framförallt kanske våga testa runt lite. Testa en 3-4 distributioner.
Ja, och se vad man fastnar för. Men ja, som sagt, precis som du säger, Ubuntu, Fedora, alltså de som är, antingen så ska de vara RPM-baserade eller Debian-baserade, eller Deb-baserade, för det är där du hittar de stora den stora supporten.
Ja. Och sen då ska man gärna testa lite om man vill testa. Ja, jag vet. Vad är det? Linux Mint har ju. De har ju ett KD Plasma, de har ju XFCE, olika skrivbordsmiljöer. De har ju Fluxbox också. Nej, det är ju MX Linux som har den.
Ja. Är det inte de som kör, vad heter den? Inte Endeavor?
Jo.
Element någonting, va?
Nej, du tänker på Mint nu. Cinnamon kör de ju.
Cinnamon, ja, just det.
Ja. Och den är faktiskt bra. Den gillar jag.
Ja. Men då är frågan, det ska vara kanske ska vara lite Mac-lik också, och då KDE är ju inte direkt Mac-lik, det är ju mer Windows-likt om man ska dra den parallellen.
Ja.
Så frågan är, ska man gå på något GNOME-baserat?
Oh, vad svårt.
Ja.
Du har ju någonting som heter Elementary OS.
Ja, just det.
Det är ju Mac OS. Jag har vart inne på den. Det var inte riktigt min grej. Men när man är inne med Macen, då tror jag nog Elementary OS kan vara bra.
Mm.
Den är ju lik i alla fall.
Ja, precis.
Och sen har du ju Zorin är väl också likt det lite grann.
Ja, det är ju den här som har exploderat i population nu. Men det är en betalversion vad jag vet.
Ja, de har någon provversion.
Ja, just det. Så är det. Men den ska väl vara mer inriktad på att få över Windows-användare, tror jag.
Ja, det köper man den här provversionen. Det är väl då man får den här Mac-liknande grej.
Ah, okej.
Okay. Misstänker
jag. Ja, jag har aldrig provat den, så att jag vet inte. Ja. Jag har aldrig hört talas om den förrän ganska nyligen faktiskt. När hela den här... vad var det, 100 000 nedladdningsgrejen kom för inte så länge sedan.
Men jag tror som så här, för att lyssna på någon av dig, någon av oss, så ja. Antingen så testar man Tuxedo eller Pop OS, tror jag. Om man vill ha Macintosh eller Mac-liknande.
Nej, jag säger Fedora faktiskt, säger jag. Om man ska lyssna på oss, så säger du Tuxedo och jag säger faktiskt Fedora. Fedora Silverblue. För att vara mer exakt. För att få den här oföränderliga. För att kunna liksom verkligen testa och pilla i systemet som man vill. Börja där. Sen, om man inte trivs, jag självklart går vidare. Men enligt mig så börjar du med Fedora Silverblue. För att du ska kunna rota i systemet.
Ja.
Och du säger Tuxedo.
Ja, det gör jag.
Det gör du.
Ja. Spännande. Återkom gärna och berätta vad du fastnar för.
Ja, precis. Alldeles riktigt.
Ja. Yes, vi går väl vidare lite då.
Mm.
Och då är frågan som så här. Vad är ert bästa förslag för Password Manager som är FOSS? Jag kör i nuläget KeyPass som jag delar via Git. Men det blir mäckigt och jag glömmer pusha ändringar så fort jag gjort dem. Och sen vad heter det där då? Jag har svårt att uttala.
Syncthing
är kanske en lösning om man vill köra mot lokal keypass, men det finns ju andra lösningar, Bitwarden, Passit IO och sånt. Och det är Samuel som säger
igen.
Det. Igen ja.
Ja, precis. Jag själv hostar Vault Warden, använder då Bitwarden som klient. Och då tillsammans med Bitwarden Authenticator så får jag då en lösenordshantering och lösenycklar, alltså passkey. Och jag får även då tvåfaskoder. Och på de ställen där det stöds så finns de även rakt in i Bitwarden. Så att då behöver jag inte använda Authenticator-appen, utan de ligger i Bitwarden och rullar istället. Och andra alternativ, ja, du kanske har gissat rätt, Nextcloud. Du kan alltså ha ett eget lösenordsvalv krypterat i Nextcloud. Det finns appar för och webbläsartillägg för det. Proton har ju sitt Proton Pass, heter väl det?
Jajamensan.
Ja, och då är det ju Ja, Proton är ju, vad är det, dubbelkrypterat kan man nästan kalla det nu för tiden. Det är ju det schweiziska företaget som är kända för att allting är krypterat in i minsta lilla bokstav. Ja. Enpass skulle jag också kunna rekommendera. Där i Enpass så väljer du vad du vill spara i ditt bibliotek. Om du har en molntjänst som du litar på som Nextcloud så kan du välja att spara biblioteket där. Jag vet faktiskt inte om man är tvungen att betala för Enpass när man använder den för sitt eget arkiv. Jag använde den för ett par år sedan och då använde den och sparade på den tiden i Google Drive. Men som sagt, vad vill man använda deras molntjänst, så tror jag att det är då man är tvungen att börja betala. Och väljer du då Proton så får du då även andra tjänster som e-post, kalender, molnlagring och VPN. Proton har ett basutbud som inte kostar något, men om du vill ha mer lagring än 2 GB som erbjuds så får du ju betala. Men du betalar ju inte bara för utrymme, du betalar ju för integritet och säkerhet också. Eftersom att allt hos Proton är då totalt streckskrypterat. Alltså inga big tech som spionerar på dig. Har du något annat alternativ?
Nej, jag har gjort precis som dig, testa Bitwarden och nu kör jag väl Proton egentligen. Jag ska väl gå över mer och mer till det hade jag tänkt. Men jag betalar ju dock för det.
Ja. Så länge de inte har en, så att säga, drive-klient för Linux, så tänker jag inte gå över till Proton. Det är ju det enda som fattas.
De har en väldigt bra VPN-klient till Linux i alla fall.
Det har de. De har en väldigt bra brygga för att kunna använda exempelvis Thunderbird som mail-klient till Proton. De har även en hyfsat bra mail-klient till Linux. Men de har ingen drive-klient.
Nej.
Nej. Du har ju inget mer att säga om det kanske?
Nej, jag är rätt dålig på att skydda mig, måste jag säga. Tyvärr.
Ja. Ja, nej men alltså jag kör Bitwarden med självhostande Vaultwarden. Funkar ypperligt.
Ja.
Och det är ingenting man betalar för. Och då får man alla funktioner som finns i Bitwarden, som finns i betalversionen, får man ju då om man själv hostar den i Vaultwarden. Ja.
Yes, vi tar väl nästa då.
Sista frågan för idag, va?
Jajamensan, det är det. Hej, jag körde tidigare... Jag kan inte förstå varför de inte har svenska namn på sakerna. Kalyxos på mobilen. Jag synkade en Nextcloud-kalender med den och då fick den också med tasks från NC-appen. Deck som dök upp i kalendern på slutdatumet. Det var smidigt. Nu kör jag Sailfish på mobilen och undrar om jag kan få liknande tasks i integrering i kalendern.
Jag har ju redan nämnt det, att jag inte har någon erfarenhet av Sailfish OS. Men jag kan säga så mycket så att har Sailfish stöd för att synka CalDAV så borde det inte vara några problem. Deck är ju i grunden en kalender som synkas via CalDAV. Du får då kryssa i visa tavlor i kalenderuppgifter i inställningsmenyn i Deck och helt enkelt hålla tummarna. Du får meddela mig hur det går. Och en sak till som du borde kunna svara på då. Funkar BankID i Sailfish OS eller dess Android-kompatibilitetslager? Tyvärr så är det inte bättre svar än så som i alla fall jag kan ge. Jag har inte testat Sailfish. Men som sagt, var CalDAV. Det funkar det så borde det funka med Nextcloud. Som att det är standardlösningar egentligen. Ja.
Ja, det var frågorna för den här gången.
Det var det. Ja.
Då har vi inte så mycket kvar. Vi har ju sett det här och pratat på väldigt länge.
Ja, precis. Vi ska väl säga det att vi tar ju upp juluppehåll nu också, va?
Ja, det gör vi.
Ja, och långt och långt vill jag väl inte påstå att det är, men vi kommer att ta ett juluppehåll och komma tillbaka då i januari. Vi kommer att spela in nästa avsnitt den 13 januari. Så att det är inte med en gång i januari, utan det är några veckor in, kan vi tala om en gång. Det kan hända, säger inte att det gör, att det kan dyka upp lite grejer i flödet för podden ändå. För jag har ett par grejer som jag gjorde i våras som jag inte har fått klart. Bland annat några intervjuer som, vem vet, det kanske dyker upp om jag får redigerat dem. Jag har dem kvar. Som är lite julklapp här under helgerna. Så, men jag lovar inget. Men det lär ni ju märka om ni prenumererar på podden. Då märker ni ju att helt plötsligt så kommer det ett avsnitt. Så att, ja.
Ja. Vi samlar energi helt enkelt. Äter oss ännu fetare. Och kommer tillbaka ännu gladare.
Precis. Och med det så får vi säga... Tack och hej och god jul och gott nytt år.
Ja, god jul, gott nytt år.